Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej Peppe Öhman i Los Angeles.
Hej!
Hör du, sen vi pratades vid sist här i nyhetspodden så har ju coronaläget i USA blivit väldigt mycket värre, eller hur?
Ja, det hade verkligen. Alltså, när vi senast pratade såg man kanske någon slags ljusning mot horisonten. Men nu ser det faktiskt ganska illa ut. Och coronan har ju spridit sig från att ha varit som mest utbredd i New York har det nu spridit sig mot sydstaterna. Och speciellt Arizona, Texas och Florida är oerhört drabbade. Igår, faktiskt, vi spelade in det på måndag, så går på söndag, så gjorde Florida ett obehagligt rekord med att ha 15 000 nya smittade i delstaten. Och det är liksom en enorm siffra. Nu är det ju unga människor som smittas. Det är unga som går på barer och hänger på ställen där det är trångt och smittar varandra. Och det är personer som kanske inte kommer att drabbas så allvarligt av covid-19, men som på längre sikt i sin tur kommer att sprida det till andra som är äldre och befinner sig i riskzonen och som det här verkligen kan vara en dödlig sjukdom för.
Nu har det ju gått flera månader och de flesta ändå i världen vet väl ungefär hur det smittar och vet hur man då ska skydda sig, men det här funkar då tydligen inte där.
Nej, det funkar inte. Och jag tror det också handlar om någon slags frustration bland många unga människor som har suttit i lockdown i flera månader och nu äntligen känner att nu ska de ut och träffa varandra. Och det handlar också om att president Trump vill öppna landet så fort som möjligt för att få igång ekonomin, och då har han sagt att det är okej att öppna barer och också, men också öppna kyrkor och andra liksom platser där folk befinner sig inomhus och sitter nära varandra. Och så fort människor börjar göra det så börjar också den spridas, den här smittan.
Det som har hänt nu här under de senaste dagarna är att president Trump tog på sig ansiktsskydd. Och när du och jag pratades vid i nyhetspodden här, så då var vår konklusion det att tuffa killar använder inte ansiktsskydd. Och därför gjorde inte Trump det, lite tillspetsat förstås, men i varje fall. Vad fick honom nu att ändra sig, tror du?
Det måste nog vara att covid-19 har spridit sig så otroligt mycket och det verkligen påverkar hans popularitetssiffror. Folk som röstar på honom, alltså både Florida, egentligen alla tre, Florida, Arizona och Texas, det är ju alla swing states som kan rösta på demokrater ibland och på republikaner en annan gång, och hans siffror bara dalar. Det som jag tycker är ganska ironiskt, som vi kanske talade om tidigare i somras när vi spelade in den här podden, var att om Trump tvärtom hade sagt att någonstans i mars-april att nu så gör vi så att vi alla använder ansiktsskydd, skulle det kanske vara hans biljett för att faktiskt bli omvald, om han kunde kontrollera den här liksom virusets spridning.
Men vilken betydelse tror du det har då, det här hans ena uppträdande med det här ansiktsskyddet? Spelar det någon roll? Har det någon betydelse för stödet för honom till exempel?
Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror faktiskt att stödet för honom är, alltså det är vacklande, det går inte bra, men jag tror faktiskt inte att det kommer att ha någon slags avgörande betydelse. Jag menar, går han ut och liksom officiellt säger att han tycker att alla som befinner sig inomhus ska använda ansiktsskydd, då kunde det kanske ha liksom en någon slags konkret påverkan på folk, men jag tror faktiskt inte att det här enda tillfälle gör varken det ena eller det andra.
Han har ju verkligen mycket motgångar nu, president Trump, och en sån sak är ju det att det nu precis här kommer ut ytterligare en bok med avslöjanden om Donald Trump. Det kom en för några veckor sedan med hans förra medarbetare John Bolton. Nu är det hans brors dotter Mary Trump, utbildad psykolog, som ju nu då drämmer till med allt möjligt ur Trumps liv, eller hur?
Ja, men hon berättar om vilken otroligt jobbig familj det är och hur hennes farfar Fred Trump verkligen hetsa Donald och Marys pappa Fred den andra mot varandra, och vilken otroligt dålig stämning det var i familjen, och vilken lurendrejare Donald Trump är, och hon har lurat in sig på universitetet och hade någon annan att skriva intressförhören eller göra de här SAT-testen. Och hon har ju tyngd med tanke på att hon både en del av, har liksom upplevt den här familjen, så hon har liksom personliga berättelser och att hon har en PhD i klinisk psykologi. Men samtidigt tror jag att, att det här valet handlar så mycket om känslor ändå. Så jag tror faktiskt inte att, att det kommer att påverka själva rösterna. Jag tror att de som gillar Trump kommer inte att påverkas av det här. De som har bestämt sig för att nej, nu har det gått för långt, så kommer, tror jag... Jag menar, de får bara bekräftelse för de tror den. Alltså det här kanske ger mest en förklaring till. Hon kallar liksom den här hennes farfar och Donalds och Freds pappa för en sociopat. Eller har åtminstone sociopatiska drag. Men jag tror liksom inte det här blir en direkt avgörande bok i själva valet.
Ja, det där med att den där boken kanske bara bekräftar bilden. Jag läste det någonstans också, att det var de som stöder Trump ville från början ha någon som är annorlunda, någon som inte är en typisk politiker, och då får man det bekräftat på det sättet.
Precis.
Men ja, alltså som du sa, stödet för honom är ju rekordlågt, och det finns olika ställen på nätet där man kan kolla in då och följa med hur det ser ut, och det är verkligen rekordlågt för att vara i den här delen, så att säga, av valkampanjen. Då riktar man ju blickarna mot hans motkandidat Joe Biden och undrar då att... vad sysslar han med i det här extremt svåra läget som Trump sitter i?
Alltså Biden har det ju onekligen mycket lättare. Han behöver inte, och han kan inte heller fatta några beslut just nu, eftersom han ju bara är en utmanare. Men, och han har ju verkligen suttit i sin gillestuga hela våren, och eftersom det har varit lockdown, han har ju sagt att han har ju bara följt de här corona- eller covid-19-reglerna och liksom hållit sig borta. Plus att han är ju minst sagt, han är ju liksom snart 80, så han är minst sagt i riskgruppen. Så att hans siffror har ju gått, ju mindre man har hört av honom, desto mer har siffrorna gått upp. Men faktiskt nu de senaste veckorna har han liksom börjat utveckla lite av en, eller varit mer tydlig med sin politik. Och, liksom, den har liksom, han har gjort en klimatpolitisk agenda. Han pratar mycket om att ekonomi och klimat är inte motsatser, utan att vi måste helt enkelt satsa på klimatet. Och det här är ju en tydlig blinkning till liksom unga väljare som verkligen kommer att uppleva liksom klimatförändringen mycket konkret än han själv och Donald Trump då, som kanske inte kommer att finnas kvar om 20-30 år.
Han
har också alltså börjat en kampanj som heter Build Back Better, som handlar om att få tillbaka jobben till USA, alltså att man ska kunna producera det man konsumerar i USA, och då har ju liksom Donald Trump anklagat honom för att kopiera hans strategi, för Donald Trump tycker att han har liksom monopol på att hålla kvar jobben i landet.
Sen är det visst också så att Biden också nu får lov att profilera sig ganska mycket mot de som stödde Bernie Sanders i då Demokraternas, då när de skulle välja sin kandidat, så var ju Bernie Sanders den mer radikala som tilltalar många yngre och mer radikala, och Biden får ju nu också då väl lov att försöka vända sig till dem, och kanske just den här klimatsatsningen är ett steg eller ett led där, eller hur?
Ja, men det är det absolut, och han har ju liksom till och med visat sig med Bernie, och Bernie har gått ut nu offentligt flera gånger och sagt att han och Joe Biden står bredvid varandra i det här, och så att, men det är ju ingen lätt uppgift för Joe Biden, för att han har liksom utgett sig för att vara en moderat demokrat, alltså stått någonstans i mitten, och nu har han tvungen att flörta både med de här som hejar på både Elizabeth Warren och som gillar Bernie Sanders, men samtidigt försöker han också skopa med sig de republikaner som har tröttnat på Trump och som kanske vill ha en mer liksom konservativ ekonomisk linje och kanske inte så mycket för sociala frågor. De försöker han också få på sin sida, så att han är... på så vis är det inte lätt att vara Biden, eftersom det är så många som han måste övertyga om att han är rätt kandidat för. Men samtidigt så gör ju Trump ett ganska bra jobb med att vara en ganska dålig kandidat. Så att Trump förstör så pass mycket för sig själv, nästan så att han... Nej, men alltså, folk säger ju till exempel att vill han inte ens bli omvald, eftersom han saboterar så mycket för sig själv med konstiga utlåtande och raseriutbrott på Twitter och så vidare.
När Trump blev vald till president, så då tävlade han ju mot Hillary Clinton. Mm. Och då var det ju så att Hillary Clinton ledde ju i opinionssiffrorna före valet. Men det landade ju slutligt på det då. Ja, det gick som det gick. Men där var det ju då många som kanske valde Trump av den anledningen att de uppfattade Hillary Clinton som en så oerhört befläckad representant för liksom det här Washington, det här liksom politikerskrået som liksom var korrumperat, och man ville ha någon förändring. Har Biden det nu liksom lättare då jämfört med vad Hillary hade? Han har knappast den här belastningen riktigt så fullt ut, eller hur?
Nej, det har han absolut inte. Och han har ju också fördelen att han är en vit man. Det hjälper ju alltid om man ska bli valt i höga ämbeten, inte bara i USA utan var som helst. Men ja, alltså jag tror att liksom många av oss underskattar hur otroligt illa omtyckt Hillary Clinton var. Liksom delvis då för att hon då var en del av etablissemanget, men också för att hon var kvinna och för att hon på alla sätt uppfattades som otrevlig. Plus att det hjälpte ju inte henne precis, alla de här Facebook-annonserna och kampanjen mot henne och för Trump som bland annat Ryssland höll på med. Mm. Men så jag tror verkligen att det finns många faktorer som gynnar Joe Biden. Också att landet befinner sig i en så otroligt osäker situation just nu, både ekonomiskt och med viruset och liksom Black Lives Matter. Så Joe Biden kommer in liksom som en han är det som man känner till, alltså det som folk är vana att se. Han är en vit äldre man som ska leda och vara liksom en landsfader. När Obamas två perioder var över, då var man liksom, men då gick det bra, ekonomiskt gick det bra, alla var ganska trygga och liksom man kände sig, men folk kände verkligen att man behövde någonting som att riva upp lite, skapa lite kaos. Jag tror det var en orsak till att Donald Trump blev vald, som du säger, att man ville ha någonting annorlunda. Nu vill man ju ha motsatsen, någonting som är tryggt och bekant.
Men det här då att Biden också nu då ska försöka locka över republikaner som har stött Trump och som nu då tycker att det har gått för långt med Trump på olika sätt och vis. Under Trumps tid nu så har det ju varit så att det har sagts att republikanerna tiger still, även om de ibland kanske tycker att det går för långt, tycker att nu går Trump över gränsen. Så av olika anledningar, bland annat då för att de ska rädda sitt eget skinn, så får de lov att bara liksom stödja Trump. Men nu pratas det ju en hel del om det här att det finns rörelser, det finns kampanjer, det finns projekt nu där republikaner mer aktivt börjar ta avstånd från Trump. Hur ska man se på det här?
Ja, men om man är elak ser man det som att nu det är råttorna som lämnar käppen när käppen håller på att sjunka. Ja. För att det är många som också har stött Trump, för att stödjer man honom blir man belönad. Om man går emot honom så blir man bestraffad, då kan man förlora liksom hela sin karriär. Men nu när det verkligen börjar gå dåligt för honom och siffrorna pekar neråt, så nu börjar det verkligen komma ut folk som, eller det började egentligen aktivt 2018 i och med att det gick så bra för demokraterna i kongressvalet, och man börjar se att det amerikanska folket kanske är trött på Donald Trump. Och det finns ju många olika organisationer, men två stycken, bland annat The Lincoln Project, som den ena är grundad av Trumps rådgivare Kellyanne Conways man George Conwell, som
ja, det är lite Conway. Speciellt.
Ja, det är lite speciellt, ja. Och deras dotter har ju, som är tonåring, hon har också varit ute på TikTok och verkligen kämpat om vilken otroligt dålig president Donald Trump är, så det ska vara intressant att sitta med dem på familjemiddagarna. Men George Conwell, han alltså grundade The Lincoln Project, som då faktiskt handlar om att Trump är en usel president, och det är en ganska, det är en organisation med ganska mycket pengar. De satsar mycket på reklam, och de här valreklamerna som egentligen bara handlar om då exakt hur dålig Trump är, går liksom ner på samma nivå som Trumps sätt att kommunicera på Twitter. Det är alltså inte det här Michelle Obamas "when they go low we go high", utan det är verkligen "when they go low we go low". Det verkar en, ja, men det är,
ja, det är de här videorna, det är de här som man har sett, som där man liksom anspelar på att Trump inte är frisk, till exempel. Precis. Det här att han inte kan hålla i ett vattenglas utan att skaka.
Exakt.
Ganska lågt faktiskt. Om man,
ja, men det är som ovärdigt att politik ska skötas på det här sättet. Och en annan grupp är 43 Alumni, som är 43 syftade på George W. Bush och folk som jobbar i hans administration, och det är republikaner som inte alls valde att rösta under valet 2016, eftersom de tyckte att Trump var en så dålig kandidat, och nu kommer de fram och vill aktivt få folk att rösta på demokraterna, för till och med Joe Biden är bättre än att Trump skulle bli omvald, tycker de.
Men Peppe Öhman i Los Angeles. Sen har vi ju nu då den här lilla, eller vad ska jag säga, överraskningen här som kom för några dagar sedan. Och jag såg att du skrev på Twitter då att det här var nu då ytterligare ett avsnitt i den här tv-serien som vi är med i. Det vill säga att Kanye West har gått och sagt att han vill bli president. Vad ska vi säga om det?
Alltså, Kanye West är ju ett musikaliskt geni och jag tycker ju personligen att han borde bara liksom stanna vid musiken. Alltså, jag vet inte vad man ska säga. Alltså, jag ser det mest som ett PR-trick. Han har gjort ett tio års kontrakt med Gap för att göra kläder med dem. Så det kan ju bara vara att liksom boosta sin försäljning. Och han har ju inte kommenterat så mycket. Forbes gjorde en lång intervju med honom som lär enligt journalisterna varit väldigt konstig och tagit upp till 4 timmar. Och det han säger att han faktiskt har varit... Att han har verkligen varit en Make America Great Again, Kanye West, alltså varit en Trump-anhängare. Ja. Men nu lägger han den röda hatten åt sidan och ska ställa upp för sitt eget parti som varken är demokratiskt eller republikanskt utan The Birthday Party, för att när han vinner så är det allas födelsedag. Men, och det är ju lätt att skratta bort det här liksom och se det som en PR-gimmick, men jag tycker också det är ett sätt att urholka demokratin. Det är verkligen jättesorgligt att om man är miljardär så kan man, men då kan man bli liksom president i USA. Det är, han sa faktiskt så här i en intervju, han sa så där att Obama är speciell, Trump är speciell, jag är speciell, men Joe Biden, det är ingen speciell person, han kan inte, en sån person behöver inte bli president. Och jag tycker att det på något sätt är väldigt sorgligt att man måste vara en, att man måste se sig själv som en, jag menar, på något sätt en speciell person. Det räcker liksom inte med att man är kunnig, och det kanske jag som bara är så här tråkigt finläst och tycker att kompetensen kommer före att man är speciell. Men det är verkligen, ja men det är tråkigt. Han kommer ju att om han verkligen ställer upp, det är ju för sent i vissa stater att ställa upp som kandidat. Men om han verkligen ställer upp så är hans ideologi, alltså det är kanske inte många som vet det, men hans ideologi skiljer sig ju ganska långt från många unga människor. Han är ju abortmotståndare och han säger att han aldrig förr har röstat och han är väldigt skeptisk till vaccin. Det är liksom inget, du kanske inte den mest progressiva kandidaten som man kan föreställa sig.
Okej, Peppe i Los Angeles. Tusen tack för den här pratstunden och tack för att du var med i Nyhetspodden.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Det här var Nyhetspodden, alltså från Svenska Yle, och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då! Mm.